Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska inte säga.
Prata inte för mycket nu, det här är en podd.
Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen lag till
Pretoria.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig. Cyril, det är jag, Cyril Hellman. Stig är författaren Stig Larsson. Dagens gäst är författaren Johannes Nilsson. Johannes debuterade 2002 med den numera kultförklarade romanen Recension. Sedan dess har han släppt flera böcker och är nu aktuell med boken Tykonom. Han driver också den skönlitterära podcasten Bibliotek.
Ja, och sen tänkte vi ha en ny skrivarkurs. Den här gången i Berlin, den 1-4 februari.
Ja, och anledningen till att vi byter från Paris till Berlin var de chockerande höga priserna på krogarna i Paris. Jag blev helt ställd. 9 euro för en öl på en vanlig skiten krog.
Det slipper vi här. Här är 2 euro. Och vi är också närmare, så det är billigare flygbiljetter. Vi känner också många människor som är manusförfattare och regissörer och så. För vi kommer undervisa i vad?
Ja, vi kommer att undervisa i egentligen alla typer av genrer utom sådana här läkarromaner,
ja.
Ja, kan man säga.
Reportage, spänningsromaner som jag är aktuell med. Du är närmare reportage.
Ja, det, alltså, jag tycker det här med olika genrer. Alltså det är ungefär som ska vi dansa jänka eller foxtrot eller polka. Det är så tokigt.
Nej, men vi går igenom dramaturgi, romaner och dikter och liksom skrivandets
ja,
former.
Det kan man säga. När vi ser på det som vi gjorde nu i Paris, så var det, om man, för, man ska inte skryta, men ändå, alltså det var ett häpnadsväckande framgångsrikt så utveckling. Va,
som ja, man märkte så eleverna höjde sig från dag 1 till dag 4.
Ja.
Så vill man gå den här kursen så endast 5000 kronor, mejla till Cyril och Stig @gmail.com. Idag sitter vi här hemma hos mig på Kungsholmen med författaren Johannes Nilsson, aktuell med boken Tykonom.
Så jag har ju följt Johannes faktiskt väldigt länge. Jag läste ju din första bok var väl den här recensionen. Ja. Och jag minns att jag skrev faktiskt senare om den. Därför den blev angripen av vad heter det, Anders Locko. Och jag skrev någonting om postironi. Det var en av de första texterna jag skrev när jag började jobba på Expressen igen. Jag började jobba där 2002.
Mm. Det var då recensionen
kom. Och då så hade han skrivit någon kommentar om postironi i ett nummer av, vad heter det nu?
Moderna tider.
Moderna tider, ja. Och jag tyckte att det var liksom unfair mot dig, att det var liksom...
Hur ska man beskriva, för jag kommer ihåg också när den kom, för jag har följt ännu längre, för vi var ju med i samma fanzine, Elefant.
Mm.
Alltså 95 eller vad sånt.
Aha,
där, var
okay.
Det. Ja, första numret eller någonting tror jag. Mm. Som var ett så här fanzine där du blandade unga som oss med Sture Dahlström och lite så här.
Det var han, Thomas Zacharias.
Ja, visst, Thomas Zacharias, precis. Precis. Men med recensionen, hur ska man beskriva? Det var en roman som var skriven, om jag minns rätt, var den inte skriven till A
från till A till Ö,
med massor med olika namn på framförallt droger?
Ja, det var ju drogerna som märktes, ja. Men om man säger på... Ja. Det var ju inte merparten av kapitlerna handlar ju inte om droger.
Ja. Så det var någon form av modernistisk roman kan man väl säga. Men ganska provocerande. Lite. Eller åt Holbeck-hållet kanske. Eller någonting. Eller?
Holbeck.
Holbeck. Okay.
Du måste kunna uttala det rätt. Holbeck låter som Paul Holländer.
Ja, jag gillar Holbeck-uttalet. Mm. Det är den så här klassiska, så som att man översätter det till Ludvig den 16 istället för Louis.
Ja, ja, ja.
Ja, nej men alltså, ja, nej men den, alltså det finns en, jag vet inte hur man ska beskriva boken, jag tycker det är ointressant med genrebeteckningar. Och de flesta böcker som kommer ut med ambitionen att vara romaner är väldigt, väldigt tråkiga. Det är bättre att göra böcker som är litteratur.
Ja, alltså jag kan väl säga att egentligen var det också ett sätt att klara av att skriva en bok utan att riktigt klara av det, eftersom jag kunde skriva ganska korta. Mm. Och sen skapa en struktur som gjorde att det liksom ändå blev... läsbart och läsvärt. Också den här underlättat att jag överlät faktiskt, jag tror de flesta läste det nog från A till Ö, men att man att idén är att man ska liksom kunna gå in var som helst liksom, kolla innehållsförteckningen och läsa.
Ungefär som en novellsamling typ.
Ja.
För alltså, det jag minns det var också att jag reagerade så starkt på, det är ju samma sak, det här låter som att vi är ett återkommande tema den här hösten. Vi har ju då diskuterat med Jack Lidén och med Tone Sjönnesson också om det här. Du är liksom den tredje. Alltså unga personer som håller på för mycket med knark och sex. Alltså det är vi kanske inte rätta personer att moralisera. Men det var ju rätt chockerande. Jag skulle säga framförallt de här förfärliga suporgerna där i Södertälje. Mm. Alltså det var ett festande på en nivå som jag... Visst fäster jag i tonåren också på sådär lite okontrollerat sätt. För då vet man inte hur mycket man ska dricka. Men här var det så här skräckenjagande tycker jag.
Ja, och alkohol och sen... alkohol var ju väldigt mycket basen. Och sen när man höll på att blanda in en massa andra droger och ta amfetamin och höll på och kokain och heroin och sånt inblandat. Mm. Då alltså man normaliserar allt så mycket så att... Det var ju många år som det liksom, jag satt varje dag på krogen i princip och... Man kunde känna när man, en dag när man bara satt och drack öl på krogen. Det var en sund och frisk dag liksom.
Okay. Ja, precis. Man drack inte sprit. Eller...
Man drack inte sprit eller tog tjack. Eller, det blir ju väldigt skevt. Och så, det är ganska...
som din nuvarande tillvaro.
många av dem som levde så där gick det ju inte så bra för. Alltså, det är ju många som inte finns kvar idag. Och som liksom sitter i fängelse, behandlingshem och allt sånt där naturligtvis.
Men det är väl ett parti också när du är i Indien och så vet du inte riktigt om du är deprimerad eller om det är en avtändning på ecstasy alltså. Och det är som jag själv då aldrig hade tagit ecstasy, jag fattar inte riktigt. Jag hade gjort det en gång, men jag fattar inte vad avtändning på ecstasy var. Så var det där för mig lite mystiskt då. Du gick omkring där och försökte få hitta något internetcafé eller vad det var.
Ja, det är... ja, och det som händer man tar, för jag tog väldigt mycket ecstasy en period, så då blir ju ens receptorer blir ju,
försvinner.
Ja,
det är en väldigt kul drog. Jag bara vågat ta den 3 gånger faktiskt för att det var så roligt.
Ja, jag tog den varje liksom flera gånger i veckan.
Ja, jag märkte också på de som tog det behövde liksom så här 3-4 tabletter sen.
Man ökar och sen efter ett tag slutar det fungera i princip att man liksom inte... Man känner inte den här entusiasmen och glädjen som i början. Egentligen funkar väl alla. Alltså alkohol är väl också... Det var väl väldigt mycket roligare när man var tonåring och dricka sig full än det är idag på sätt och vis.
Och när man inte spydde, Jonas.
Jo, nämligen alltså, alltså när man lärde sig att det tar ett tag att lära sig att dricka. Det gjorde det för mig i alla fall. Ända fram till jag gjorde lumpen så kunde det hända att jag drack för mycket så att jag blev helt enkelt full.
Mm.
Och det
gör du nu för tiden.
Nej, hörru du. Det är något, och så skulle jag känna det minsta lilla av berusning så skulle jag gå hem på det. Det är ju hemskt. Det är ju som att frivilligt skaffa sig påsjukan och sånt där.
Ja, det är en frivillig förgiftning. Det, absolut. Och sen just den här, när nu har jag druckit för mycket. Det är väldigt mycket vuxenpoäng för det. Att tänka att bara, nej, nu blir det vatten för min del.
Nej, men det jag undrar, så det som slår mig när jag läser den här, jag har ju också läst den här matboken som jag tyckte, som jag recenserade och som jag tyckte var fruktansvärt rolig.
Jag har inte läst den, men jag har pratat om den.
Smak,
ja. Den handlade om sunkak.
Alltså, mat, liksom sunkak, färdigrätter. Jag bara liksom recenserade. Det var från början vår hemsida jag gjorde med Simon Gärdenfors och Henrik Bromander.
Men om vi ska ta boken som du aktuell med, Tykonom. För den här kom in lite på det här då. För man kan väl säga att den är som två delar. En som beskriver internetsamhället och hatsajter och medie. På ett väldigt bra övergripande sätt tycker jag de senaste 20 åren. Så man ser vad som har hänt och vi har den här med PK-vänstern, radikalhögen. Och allt sånt där. Och den andra beskriver ditt skrivande liv från recension då som blev väldigt uppmärksammat till att du haft det ganska kämpigt som skribent efter.
Och det var lite, alltså, för Tykonom började lite grann med att jag, alltså som er var liksom vilse i samtiden och försökte orientera mig i just, det var, jag startade en blogg 2012. Först hade jag tänkt bara, nej, jag ger upp och skriva, det går inte, det finns liksom ingen framtid och ingen publik. Och började, jag startade ett telemarketingfirma med några kompisar. Sen när det gick åt helvete och jag inte ens kunde ge upp skrivandet, så började jag liksom blogga om vad är det, alltså försöker liksom ta reda på vad det är som pågår. Alltså allt har ju på många sätt förändrats. Sen recension kom till exempel, så är det ju, det går inte längre idag på samma sätt att ge ut en bok på ett litet förlag och sen att den kan sälja ganska bra.
Nej, för recension, för jag tycker ändå att du har ändå fått alltid någon recension på, fast, och det är ju väldigt få som ger ut på så här små eller ut själva som blir recenserade. Får en enda recension.
Ja. Alltså jag försöker,
för det har du ändå fått. Men idag hjälper inte recensioner i tidningen.
Nej, för vad recension hade var ju att på den tiden så var just det jag började boken med, liksom den här iakttagelsen, bara hur ser det ut på tågen. Det var ju det, pocketshop och allt. En pocketbutik vid varje liksom större station, och så köper folk en pocket, sätter sig och läser. Och då ägdes inte Pocket Shop av Bonniers heller, för nu använder ju Bonniers den för att liksom pusha sina egna grejer, utan sålde något så lyfter de fram den och sen så kunde det liksom löpa på. Men nu när jag går liksom, jag åker rätt mycket tåg mellan Stockholm och Malmö, och jag är typ nästan alltid jag den enda i min vagn som passar på att läsa en bok när jag sitter på ett tåg.
Då säger ju det Bonniers säger det till mig nu, för att min senaste som jag gjort med Aljo och Carmona från Kartellen, att de... Vi har även Jens Lapidus har skrivit och liksom berömt hur bra den är, och alla tyckte ju snarare att vi ska ta upp matchen med Jens Lapidus när vi skrev kontrakt. Men de sa att sen dröjde vi ut så mycket med omskrivningar och sånt där, och att ni har missat tåget, ni har förlorat. Den här publiken som köpte Jens Lapidus var de som åkte till Mallorca och köpte en bok på Pocket Shop på Arlanda. Liksom, den har ni missat egentligen, för de lyssnar idag på poddar eller ljudböcker.
Ja. Precis.
Och ljudbok var den faktiskt bra som också.
Ja, nej, men alltså det jag tycker är intressant, för jag kan ju ingenting om internet. Jag håller på att långsamt lotsa mig genom en kompis in till internet, för att jag är intresserad av jämförande språkvetenskap, alltså hur olika språkgrupper är relaterade till varandra. Och för att kunna liksom fortsätta min egna undersökningar i det här, va? Så måste jag ha kontakt med internationella forskare. Och det kan man ju få då via internet. Så nu håller jag på att lära mig att gå in på olika internetadresser och så. Jag började med det i helgen faktiskt.
Alltså, har du typ inte haft ett mejlkonto eller
något? Nej, jag har inget mejlkonto. Nej, alltså jag är så rädd för det där. Jag tycker att det verkar så otroligt farligt.
Du är rädd för att få par ur datorn?
Ja, men det kan ju vara. Och tänk dig alla kvinnor som kommer och skickar oanständiga förslag. Man blir ju, vad heter det, trakasserad så här på internet. Nej, det där verkar usch. Men i det här fallet så är jag nästan tvungen till det. Därför att på Kungliga biblioteket så köper de inte in på samma sätt som de gjorde tidigare. Ja. Internationellt material. Utan nu är det väldigt mycket som också bara finns tillgängligt på nätet. Det finns inte i bokform.
Det är lite så teknik funkar. Först är det frivilligt, och sen när det liksom tillräckligt många har tagit det frivilliga valet, då är det inte frivilligt längre. Alltså, alltså biltrafik är ju, det blev inte, efter ett tag är det inte frivilligt att välja mellan bil och häst och vagn. Liksom. Du kan inte åka häst och vagn här, för vi har byggt en väg här. Och det blir ju samma sak med internet till exempel, att man... Man kan ju välja att inte finnas på Facebook till exempel, men då är det mycket, mycket svårare att få hitta en publik och Twitter och sånt, sånt där. För framförallt för offentliga debattörer så är det nästan hopplöst.
Det tyckte jag var intressant i scen, den första, alltså inledande där, hur du beskriver att den första hatsajten var egentligen den här Newsmill av Bonniers som min kompis Leo Lagercrantz var med och startade. Och att det var det första, ett etablerat medieföretag. Men de drog sig ur när det började hettade till. Och,
ja, jag tror väl att de fick problem att liksom dra in cash på det.
Ja, dra in cash också. Ja. De tänker på pengar såklart. Men, men däremot de här nya då, som kallas hatsajten, Nya Tider och sånt, de finns ju, men de kanske inte... drar in, eller de finns kanske trots, även om de inte drar in cash, eller så drar de in cash, jag vet inte.
Det är lite Nyheter Idag och Fria Tider har ju sina, de här, de har börjat med betalväggar precis som DN, och så får de in pengar där, men om vi tar A-pixlat eller som det mer heter Samhällsnytt, de är ju ideologiskt drivna. Det är ju som alltså kommunistpartiet, du var med tidigare, eller du kanske fortfarande är med i.
Nej, jag var med på 70-talet.
Men det är ju motsvarigheten till att gå och sälja prollen liksom. Mm. Här är proletären, men det går så mycket bättre att göra det på internet. Så når man ju ut mycket mer än de här gubbarna som sitter i Hägersten på krogen och bara, ska vi köpa prollen?
Jag har faktiskt då läst det vid ett tillfälle för 2-3 år sedan, läste jag en lång artikel i A-pixlat. Det var ju mina invandrarkompisar till mig. De läser ju A-pixlat och allt möjligt sånt där, för de, det är ju ingen som tror att de ska kunna vara rasister, vilket de naturligtvis inte heller är. Men de är ju intresserade av att veta vad egentligen, vad är Södertälje-nätverket. Mm. Det var en alldeles utmärkt artikel i A-pixlat som beskrev liksom hur det hade kommit till, vad personer hette och allting. Mm. Där skulle man ju verkligen ha velat läsa i DN, va? Men det fick man ju inte göra. Jag har aldrig sett den här tidningen som är så omskriven nu i Göteborg som säljs där, som tydligen är en tidning då.
Ja, Nya Tider.
Det är alltså inte en internetgrej, utan en tidning.
Och det är väl det.
Och de får pressstöd.
Precis.
Som du skriver också där. Det är intressant att en högerradikal då, och som de, och sen vänsterradikal som ett sätt, att de verkligen har satt i system och utnyttjar pressstödet.
Ja, visst. Alltså det är nästan pressstödet är anledningen till att tidningarna finns överhuvudtaget.
Ja, men alla tidningar, alltså det gäller ju alla vänstertidningar i alla fall, använder ju pressstöd. Mm. Och som jag förstår så har det varit så hela tiden. Och det är samma sak med religiösa tidningar. De enda som inte gör det, det är Maranata. Maranata tar ju inte, de är ju till, då skulle ju kunna få ganska mycket pengar för sin verksamhet. De tar inte en krona av ideologiska skäl. De är riktigt hardcore. Utan de har sin verksamhet där de har korvkiosker och taxiverksamhet och
Inga bidrag från staten.
Inga bidrag från staten.
Precis som FIB Kulturfront har ju.
Nej, de hade också FIB Kulturfront, det är sant. De körde också med det. Därför att de menar på det, man ska inte bygga på att man tror att staten är snäll. För det behöver ju inte alltid vara.
Ja, det blir ju, man hamnar ju, alltså man hamnar ju direkt, om de kommer och säger ni får så här mycket för att driva den här verksamheten, då bygger man ju upp verksamheten på ett sånt sätt att man behöver de här för att kunna driva verksamheten.
Ja,
så,
visst.
Och får en beroende position.
Till. Men å andra sidan har det ju varit nu ganska länge, för att du får tänka att de här första tidningarna som fick då tidningsstöd, de här vänstertidningarna, Gnistan startade redan 1967, 1968 någon gång. Proletären i december 1970-71, någon gång då. Och det är ju väldigt länge sedan nu, det är ju faktiskt snart 50 år.
Ja.
Och där har det ju ändå, det funkat, staten har hela tiden betalat ut pengar. Men jag vet, jag har en kompis som hade en ganska ledande position i trotskisternas, den trotskiska rörelsen, Fjärde Internationalen. Han var på någon världskongress och när han pratade med kamrater från Sri Lanka och Guatemala och sånt där. Och de fick veta att de levde på pressstöd, så trodde de att han var en provokatör.
Ja, visst.
Han sa att det var väldigt svårt att förklara för dem. Jo, vi lever i en stat där politikerna är väl medvetna om att vi tänker krossa staten. Men de ger oss ändå pengar.
Och det är ju lite för att de vet att vi inte kommer göra det också. Nu har ju prollen då gått omkring och som en liten säcktidning. Och klar, det är nästan som att det är, som jag sa, att man får stöd för sin lilla studiecirkel i kommunism.
Grejen är den, jag tycker ju personligen att det där är väldigt viktigt, och att man har ett stöd till tidningen, att man inte lägger någon vikt vid vad de tycker. Va? För ska man ha demokrati, då måste man faktiskt tillåta att människor har åsikter som man inte själv har. Det är ju själva idén med demokrati. Så att jag tycker nog att det har varit ett styrkebesked från samhället att man har tillåtit de här vänstertidningarna.
Eller att man egentligen avskaffar, jag vet inte om man ska köra nyliberalt, att man avskaffar pressstödet för alla, att alla har precis samma villkor.
Ja, men nu är jag ju anti-nyliberal.
Och det är ju också egentligen, men jag vet inte om det är rättighet.
Fast det är lite...
att få ut tidningar.
Det är just pressstödet och stödet för kulturtidskrifter. Jag har ju medverkat i en hel del kulturtidskrifter. Och på något sätt, och det skriver jag ju om i boken, så blir det ju lite att jag byter ju ut... Alltså det blir ju en slags inlåsning av texter när de är på papper.
Mm.
Så har de ju, får de ju inte alls samma spridning.
Nej.
Som texter som är på internet. Som, där har ju återigen skapat sig vana hos folk att en text, som en debattartikel till exempel, den ska man ju kunna läsa och dela. Och det är mycket begärt att gå till folk och säga, köp den här kulturtidskriften för 90 spänn så får du läsa den här texten.
Men du kommer ju, alltså jag tyckte det var, eller, för du kommer ju, beskriver ju att du kommer från fanzinkulturen. Och jag kan inte säga att jag gör det, men jag har skrivit en hel del i fanzin. Senast bara för ett år sedan i fanzin, Linda Skugges fanzin. Liksom. Och jag tyckte att det var charmen att det är bara 50 som läser också. Lite.
Absolut. Det är det som kan vara skönt också. Att man, där kan man också skriva lite, lite mer fritt också. För man vet att det kommer liksom inte sprida sig som herpes, den här artikeln. Det är liksom gör ner någon eller någonting. Utan det är liksom i tryggt förvar där. Men jag tror för politiska rörelser så blir ju nästan den här pressstödssatsningen biter en lite grann i arslet. För jag har verkligen en känsla av att till exempel Arbetaren och Stockholms Fria Tidning. Är det någon som läser de här tidningarna eller är det folk prenumerera på dem för att liksom visa att man...
Bland städer, jag tänkte att prenumerera på ett sätt så till exempel om jag hade mer pengar så skulle jag nog gjort liksom, kanske.
Men då blir
det... Även om den inte så... välgjord kan jag inte påstå att den
men
är
liksom morsan och min morbror prenumererar på Stockholms Fria, jag har aldrig sett dem sitta och läsa den, utan det är med att man...
Ja, det är samma sak, hade jag mycket pengar hade jag prenumererat på den också, tror jag.
Ja.
De har ändå ett gott syfte på något sätt liksom.
Jo. Ja, vad är det för tidning?
Den är som ett sätt, fast lite mer åt miljö och kanske feministfrågor.
Det är säkert sådana som jag ogillar.
Men
de har lite typ om graffitikultur och lite gatan och liksom förorter och sådär.
Det är gammalt grön ungdomfolk som startade den.
Ja, usch.
Och sen... Jag var på anställningsintervju där och jag prickade inte in frågorna om feminism eller miljö.
Och då, de har blivit uppköpta av ETC nu också till och med.
Ja, visst, precis.
Så att nu är de en del av Ehrenbergs stora konglomerat.
Mm.
Helt enkelt. Men...
Jo, men Ehrenberg är ju ganska lustig på det sättet att han utges för att vara mot det kapitalistiska systemet samtidigt som han utnyttjar vårt kapitalistiska system.
Så mycket som möjligt.
Så mycket som möjligt.
Alltså, jag har alltid ogillat de där personerna, alltså rent känslomässiga så här. Jag vet, vi delade ju lokal då med ETC.
Kris alltså.
Ja, när jag höll på med Kris, du vet, med Horace och Anders Olsson och de här. Och då så, det var då på tryggeriet Prinkipo, så trotskisternas tryggeri, som jag kände de här trotskisterna. Och vi satt och gjorde tidningen, för på den tiden så klippte man ju klistrade.
Mm.
Det var ju något rent manuellt som tog ganska lång tid. Det tog ju en hel helg, eller i alla fall en hel dag från 9 till 10 på kvällen. Och då satt vi där och de satt lite längre bort och så fanns det en kaffemaskin och jag gick och hämtade en kopp kaffe.
Mm.
Och då säger någon av dem där i ETC-regeringen, det där är vårt kaffe. Ja, men jag kan ju,
det är inte särskilt solidariskt.
Nej, men jag kan ju faktiskt sätta på lite mer kaffe om ni, när det tar slut. Så nu tar den här koppen. Nej, det skulle du inte göra. Så de var helt enkelt så jävla otrevliga. Sen hade vi väldigt bra kontakt med de som jobbade på tryckeriet som var väldigt duktiga.
Mm.
Alltså vi använde dem delvis därför att det var förmodligen ett av de absolut tekniskt sett bästa tryckerierna.
Mm.
Det var liksom inte av politiska skäl. Men alltså jag nämner dem alltid var så här gnälliga. Och jag vet ju, jag minns när autisterna kom. Så var en av den första stora artikeln om den. Det var i ETC. Jag borde ju betala dem pengar. För det här, för det är ju ren reklam.
Mm.
Det var ett angrepp på mig och på Ulf Lundell.
Mm.
Ungdomens förförare.
Men det fick ju jag. Det var ju första recensionen jag fick överhuvudtaget för recension. Det var ju Aftonbladet. Och det var ju precis en sån recension. En sån här nedsågning som bara är reklam. Jag kommer ihåg, jag läste den. Och hon skrev i princip att hon hoppades att det skulle gå åt helvete för mig. Och jag bara, alltså... Det är nästan det bästa att få den här oförstående
hatiska,
det var det jag sa till Stig häromdagen med hans, han fick ju en sån slakt i GP som sa, men när folk blir så här i affektion så är det bara bra reklam.
Jo, men jag får, det var folk som har reagerat och sagt att jag ska läsa den där som något positivt. Alltså jag tar inte så jäkla illa vid mig. Det är klart, jag vill ha positiva recensioner, men det är ju klart att alla kan ju inte gilla den, det är ju så.
Men alla, antingen positiva eller så här råsågningar. Det tråkigaste är ju att få någon sån här medelmåttig...
Ja, men sen är det ju mest författaren själv, alltså i alla fall om jag talar för mig själv, som minns vad det är som skrivs.
Jag tror att det nästan bara är, nu för tiden nästan bara är författarna själva som läser recensionerna också. För jag märker verkligen inget, man får en jättebra recension av Edenborg i Aftonbladet, märks ingenting i försäljningen överhuvudtaget.
200 exakt en del.
Ja, och det var bara så här, typ oberoende av vad han skrev.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är väl inte skrev, känns det som.
Hade du sånt där?
Nej, men alltså jag blev ju chockad då. Det här var kanske för 5 år sedan, så läser jag en, jag hade varit bortre, så kommer jag hem och läser en undersökare. Det var inte en undersökare, men en väldigt lång recension på över en sida. Eller i alla fall en sida i svenskan. Som handlar om ett nummer av Gustav Adolfs-sällskapets årskrift. Som handlar om lingvistik. Som bland annat tog upp Bo Ralfs nya tolkning av Rökstenen. Men flera andra artiklar också. Och det hela var ju ytterligt intressant. Och jag tänkte, nu har det väl tagit slut på hela gräns. Eftersom den var så uppmärksamma. Mm. Så jag kastade mig tidigt på morgonen och till Sureplan. Och går ner på Heringens och säger, ja, den här jag ska ta, är den slutsåld nu? Ja, vad menar du? Ja, men den var ju en hel sida i Svenska Dagbladet. Nej, vet du vad den har? Det är ingen som har frågat efter den. Alltså ingen, inte en enda person i hela Stockholm. Jag kanske packade mig själv, men det tror jag inte heller. Utan jag var den första, då hade det gått 3 dagar eller något sånt där. En hel sida i Svenskan. Och en person, jag alltså, som är intresserad av att köpa den. Och det tog mig 2 veckor att få den också. Men jag att beställa.
Men du tröttnade på Fancy. För det kände, eller för det var ju liksom ganska rörande när man läste din personliga. Att när du får förnedra och skriva för de här spelsajterna.
Ja,
men medans, och sen slutar botten med den där, eller vad ska man kalla det, med den där chans, vad heter den?
Nyheter idag.
Nyheter. För då kände jag bara, nej, jag skulle, han borde ha lite råd från mig typ. Men jag tycker ändå, ens namn är ändå varumärke som den här hösten. Jag tar hellre ett lärarjobb som jag har gjort idag typ än att smutsa ner mitt namn i liksom,
ja, fast det,
vilka tidningar som helst. Att som i år, nu har jag bara skrivit för Judisk Krönika, Fokus och Res, som jag tycker alla är prestige. Jag retade jämt Martin Gelin när vi bodde i New York, att för han skrev för Slits. Mm. En café på den tiden när de hade nakna tjejer.
Ja, just det.
Ditt namn är ett varumärke, du kan inte ha allt för pengar. Du går inte att skriva för en porrtidning liksom. Fast det gick ju bra för honom ändå, men ändå.
Jag nådde ju botten först. Alltså, ja. Bara, jag satt i Skåne, du vet, vi hade hyrt ett hus med min nya tjej, vi hade barn, så jag kunde vara med mina äldre barn. Huset var mögligt, bilen gick sönder, min tidigare försörjning gick åt helvete. Helt plötsligt så började Försäkringskassan kräva pengar av mig. Och alltså allt bara kollapsade och jag bestämde mig då för att bara nu... jag bodde också så långt ute på landet så jag kunde liksom inte... Hade ingen körkort, kunde inte jobba med något. Så att nu var det... Från och med nu ska jag liksom bara tjäna pengar på det jag skriver. Att jag tog det.
Mm-hmm.
Nu är det som är nummer 1 och började då skriva det som kallas content, att man skriver från spelsidor och modesidor och alltså copy helt enkelt. Och då tog jag helt enkelt bara, alltså jag tackar ja till...
Som åt någon bemanningsföretag ungefär, kan man beskriva det som.
Ja, ungefär. Jag fortsatte tills jag fick ett bättre betalt jobb. Och så slutade med att jag hamnade i hos Chang lite kortare. Men alltså, Chang är ju en... Det, om till exempel den här senaste, den svenska diplomaten. Är ju en väldigt bra text. Väldigt unik. Han följde med en sverigedemokratisk riksdagsman åkte till Ryssland som valobservatör.
Just det, han som heter Gamor.
Ja, precis. Och det här var nästan en unik text i svensk journalistik. Alltså det, helt enligt det här Hunter S. Thompson.
Gonzo.
Ja, Gonzo. Det har inte riktigt gjorts. I alla fall inte någon text som har fått så där stor spridning. Och det var typ enda sättet han kunde skriva den texten också. Och det,
hur gjorde han då?
Ja, han bara istället för att försöka anlägga en sån här... Han drogs liksom in i den här Pavels jävla fyllerier och Pavel hade ju lovat honom att han skulle ha ett hotellrum och så när han kommer dit så bara, det finns ingen hotell, du kan bo på mitt rum och nu måste jag låna pengar av dig. Och man kände ju, han har ju fått...
Och Pavel var någon sverigedemokrat.
Ja, Pavel var den här sverigedemokraten som var där och han hade av någon konstig anledning, han hade bett att få med sig Chang där som pressakkreditering. Det var, man kände liksom igen i hans situation, han bara beskrev vardagsrealistiskt vad som hände och hur han, man kommer till Moskva sent på natten, inget hotellrum för att bo hos honom, han då ska låna pengar av en, låna ens kalsonger och det blev, och då har han ju fått kritik för att han bryter mot olika journalistiska regler, men det är väl
det
var också enda sättet han kunde liksom göra det här reportaget var att gå in i den här relationen med objektet så att säga.
Men han verkar lite skum, men alltså jag tycker ju, å andra sidan, det var ju samma sak med Björn. Han gjorde ett jobb då åt
Dagens
Björn Cederberg åt Dagens Nyheter där han vallraffade, han jobbade samtidigt då som pressekreterare till Ny Demokrati. Och jag menar ju på att det där är ju alltså inte okej. Man kan tycka vad fan som helst om Ny Demokrati, men har vi demokrati och inte diktatur i Sverige, så ska inte ett medieföretag anställa någon för att vara spion i ett parti.
Absolut inte, men
alltså det är liksom, det måste egentligen strida mot alltså svensk lagstiftning för mig. För det är ju liksom ingen, nu är det ju så länge sedan det hände va, men det är klart att det hade väl kunnat, nu var ju de redan krackelerade när det här hände va. Men det hade väl naturligtvis kunnat ha en ganska stor betydelse för framtida valutgång för dem. Och att göra på det sättet om man är kapitalstark, det är faktiskt, alltså på lång sikt så där, det skadar saken. För det skapar också alltså intrycket av att du kan köpa politisk makt.
Vilket, det är ju inte bara ett intryck, utan det är väl också någonting man naturligtvis kan i en kapitalistisk demokrati.
Jo, men alltså man måste så länge som möjligt, så långt som möjligt, så måste man försöka se till att det inte får ett, att man inte ger det intrycket.
Ja.
För då, till slut så har ju nyheter inget värde alls, annat än att det är den som kan betala mest för en nyhet som får ut en nyhet. Och då har vi ju liksom fake news i realiteten va.
Och
då finns ju ingen anledning att tro på nyheter whatsoever.
Men du menar att man ska låtsas som att man är mer, vad ska man säga, objektiv?
Ja, man ska inte göra vissa grejer, så man ska inte...
Wallraff är ju ett knep som man gör inom journalistiken och har alltid gjort.
Så jo, men alltså jag tycker... Nej, jag tycker att Wallraff är ett föredöme. Absolut. Men det är inte meningen att man från en tidning eller en mediekoncerns håll, va, anställer någon för att göra någonting. Förstår du? Det är en annan sak om en person som i Wallraffs fall söker sig till olika, dessutom hälsovårdliga industrier för att göra reportage. Ja,
flykting.
Som flykting och till och med att han gick in som bland de grå vargarna i Turkiet. Va? Han spelade i turk. Jag tycker Wallraff är beundransvärd. Men man måste skilja på två olika saker. Det ena, det är jättebra att avslöja saker. Alltså det är något som också har utvecklats inom journalistiken. Den avslöjande journalistiken. Mm. Men det är en annan grej när man använder det som politiskt verktyg.
Ja, men där tror jag att det också har blivit i när det här klicktänket. Att man liksom hela tiden, man ser hela tiden på en artikel, den här har fått så här mycket. Man har liksom ett räkneverk på allt. Och det, erfarenheten jag fick av att jobba på Nyheter Idag var det också, för den är ju väldigt inriktad på sånt. Och det var ju hur det liksom, och det, jag är säker på att det funkar på samma sätt på de stora tidningarna också, hur det påverkar journalistiken, alltså att publiken hela tiden liksom ger sina kvantitativa betyg. Ja, det här var en viktig artikel, den spreds mycket, och då tänker man som redaktör, som kulturproducent, jag kan tänka mig hur många kulturskribenter som sitter liksom och tänker ut då hur man ska pitcha in en kulturkrönika till Aftonbladet eller Expressen på. Då tänker väl folk på hur kommer den här delen? Ja, men
låt oss nu gå ner och koka ner det till de allvarliga sakerna.
Vänta, kan jag bara ta upp en sak innan. Men för du skriver ju det här att näthat skapar snackisar. Och det håller jag med om. Och där var inte Chang och rykte hon Katarina Janouch till exempel.
Direkt, ja. Där, Katarina och Peter Springare.
Men hon fick nog inte heller sina betalningar som du skrev att det var lite problem med, för att hon har ju startat en egen.
Ja,
och det kommer upp även i mitt flöde bland mina vänner. Och idag stod det, och då kom det upp, i Sverige begås fler våldtäkt än under Bosnien. Och då vet jag ju, Balkan har ju rört mig mycket på, och i Bosnien också. Jag vet att i Sarajevo var det ju typ 50 000 kvinnor som våldtogs.
Alltså,
hade det som en del av sitt genocide och våldtag.
De gick ju inte på polis. De gick ju inte och polisanmälde det direkt liksom.
Nej, precis.
Nej, absolut. Nej, men hon skriver fortfarande för Chang också. Nej, men betalningen gick igenom. Det var faktiskt jag som skickade en felaktig faktura. Ordfront har liksom gullat med mig så mycket när jag skickade in mina värdelösa skitfakturor dit. Så jag skickade in den utan att... Det var bara något så lite strul. Men framförallt det som hände var att jag... Som ett mirakel så bara landade ner. Jag tror jag den månaden som jag skrev för Chang fick jag så mycket andra, så jag jobbade hela tiden och tjänade sånt där 100 000 den månaden samtidigt då. Alltså fakturering, sen blev det ju skatt på det. Så jag tänkte bara, fine, då behöver jag inte göra det här. För det var precis som jag inte har varit så jag helst har velat göra har ju inte varit att skriva liksom korta modetexter för reklam. Eller, och jag har inte heller varit på så sätt intresserad av att skriva clickbait och Chang. Men däremot har det ju varit en intressant erfarenhet lite grann. Och just det med att skriva för Chang, det känns lite som... jag jämför inte riktigt Chang med... om man går tillbaka i tiden tycker jag att hans föregångare är ju inte riktigt någon så här gammal nazisttidning från 30-talet. Utan det är ju mer den här Färdeneslandet, skandaltidningen från... startade samtidigt som Aftonbladet, och den var populistisk, skandalinriktad, och det slutade med att de andra tidningarna lyckades gemensamt stänga ut den från distribution.
Så det finns... Ja, Strindberg skriver om den också.
Vad sa du?
Strindberg skriver om den.
Ja, just det. Så att det var lite, jag tycker det är väldigt likt, och samma liksom relation mellan honom och medieetablissemanget, att de tycker verkligen inte om varandra. Och jag är lite en sån person att hade jag växt upp på Strindbergs tid, då hade jag nog liksom varit lockad att skriva för just Färdeneslandet. Alltså det här...
Vi behöver inte göra någon sorts moralisk värdering i det, men jag hade nog inte gjort det.
Nej. Men det är väl lite samma som att göra att jag gör, liksom provar alla droger jag kan komma på och testar anabola och sånt där. Att det liksom är någonting... Det är någonting lite spännande. Alltså jag vill liksom... Vad är...
Men låt oss hoppa lite grann och tänka på den allvarliga situation vi befinner oss i idag. Jag håller på att fortsätta att läsa Kajsa Ekis Ekmans bok Skulderna, alltså om Grekland. Jag blir mer och mer tagen av den där situationen och inser att vi befinner oss i en väldigt, kan man säga, allvarlig och prekär situation. Och Alltså jag minns ju då på 90-talet så när det kom fram att det var två tyska ekonomijournalister som hade lyckats, hur man nu ska säga, vallraffa sig in på ett symposium eller något konferens i USA som handlade om vad man ska göra med inte två tredjedelssamhället som de tyckte var så lustigt uttryck i en tjugondelssamhället med alla människor som kommer att vara arbetslösa. Och det här var ju då 20 år sedan och man då diskuterade att den bästa metoden det var långa såper som gör att man liksom passiviserar människor. Man var inte inne då, i alla fall inte officiellt, på droger. Även om jag nog kan tänka mig, för jag är väldigt konspiratorisk, att man nu är inne på det också. För det gäller ju att se till att stora grupper i samhället som lever, som finns här, fysiska människor, inte blir upprörda över den situation de befinner sig i, utan tvärtom blir fördummade. Och då är ju ett av medlen för att göra människor fördummade, det är att ge dem själva alla verktyg utan att de har någon riktig ordentlig verktygslåda till att hantera sin verklighet. Och då blir det ju så att säga, då blir det bara Jack Vegas maskiner av det hela. Det är ju inte liksom, när jag tittar på mina föräldrar som var ju då, kan man säga, bildade arbetare. Va? De var ju med i sådana här Riksteaterns vänner och var med på föredragsserier och sånt där. Va? Och de använde ju sin mycket, kan man säga, minimala fritid till att bilda sig. I dagens samhälle så använder ju människor sin minimala fritid till att helt enkelt hitta olika typer av tidsfördriv. Jag minns när ordet kom, tidsfördriv. För det kom ju då i samband med att man hade spelautomater. Då kallades det för tidsfördriv. Jag var kanske 12 år då. Och jag minns hur enormt kraftigt jag reagerade på ordet tidsfördriv. Som om detta att vi levande människor. Och ska det finnas något som heter tidsfördriv.
Vi måste fördriva liv liksom. Vi kan inte, vi lever för länge. Vi måste göra oss av med all denna tid.
Men vad fan gör vi då åt den här situationen? Alltså jag är demokrat. Jag tror att man genom på något sätt förnuftet kan förändra saker. Men jag känner mig hjälplös. Jag vet inte fan vad jag ska göra.
Du har inte Facebook.
Nej, och det, men Facebook är ju nästan Facebook är ju nästan den perfekta, som du säger, att man ger folk verktyg till att fördumma sig själva, att man liksom, Facebook stänger liksom det här med att stänga in en i filterbubblan, att man får läsa samma saker som, ju mer man liksom läser något, desto mer sånt föder, både Google har ju påverkats också av det, att man har privata. Det du söker på Google är ju inte, det är ju inte något så här allmänt, det här är vad som finns på Google, utan de tittar ju vad du har sökt tidigare och ger dig relevanta resultat för dig och hela tiden ska förse dig med det de tror att du vill ha. Och det är ju,
det måste vara jätteförvirrande när det gäller mig, för det handlar nästan bara om olika mycket små stammar i Himalaya och i sydvästra Etiopien.
Ja, men det räcker det, så kan de liksom börja snäva in det.
Men vad fan, någon som undrar, vad fan håller han på med egentligen?
Men det, där, på ett sätt, där kan du ju liksom, för då har du ju ett specialintresse och det är ju bra att Google anpassar sig till det, men det är samtidigt så, de här liksom flödesalgoritmerna gör ju att du hela tiden successivt blir mer inskränkt och hänvisad till
liksom dina egna grejer. Det händer med Trump nu, med Trump-läget utnyttjade Facebook till Hillary smuts och allt möjligt. Liksom.
Jo, jag tycker ju då att det, men alltså, när man märker på ens kompisar, till och med på Syrer, hur han plötsligt har, alltså, han, det är inte så att han visar mig sitt Instagram-konto. Vi ser det Instagram-konto. Men att han liksom tagit bild av en maträtt han har gjort. Alltså detta är ju någonting alldeles ohyggligt. Jag är alltså kompis med en kille. Som alltså, det är väl helt okej att han lagar mat, för det, han är duktig på att laga mat också. Men att ta en bild.
Vill jag ha likes för.
Ja, men att ta en bild av den mat man har lagat. Alltså det är så knäppt, det är så sjukt. Alltså vet du, det är så här så kinky att jag måste gå tillbaka till när jag jobbade på psyket när jag var 19 år och träffade så här pyromaner för att hitta så här riktigt kinky motsvarigheter.
Ja, och det är typ det är så folk gör nu för tiden.
Det blir sjukt, ett sjukt samhälle.
Mm.
Men ja, om vi ska runda av det, nu är vi på runt 40. Men du skriver att du upptäckte också att du börjar gå över mer och mer till ljud, som jag också har reflekterat över och märker. Och du skriver att du inte ska skriva något mer.
Inte original.
För nu har du podden Bibliotek, där du ger ut skönlitterära grejer, men i ljudform.
Precis, inläst. Och det är också det är en anpassning till marknaden. Jag själv har väldigt svårt att lyssna. Jag lyssnar typ när jag tränar. Då brukar jag
lyssna på poddar.
Ja. Och nu har det varit lite dåligt med träningen, för jag har haft så mycket att göra, så det har jag inte hunnit lyssna på så mycket. Jag läser mycket, mycket hellre en bok på text. Som jag sa tidigare, tar du något tåg till Skåne som jag sitter på, så är jag typ den enda i vagnen som sitter och läser en vanlig bok. Men det är väl bara det här att jag liksom har insett att det är, min sort håller på att dö ut. Folk vill ha...
Nu orkar folk inte ens läsa.
Nej, jag vill liksom höra på det när de åker till jobbet och kanske typ har i öronen och spelar något spel samtidigt. Och, du vet.
Jo, men alltså, det är en vanlig sak att läsa. Folk brukar ju fråga mig när jag sitter på krogen. För jag läser ju alltid när jag sitter på krogen. Jag är alltid med mig en bok.
Mm.
Och om inte jag tycker att det samtal som är runt omkring mig är så roligt, då läser jag istället.
Ja.
Och det har ju folk accepterat, för jag är bara sån.
Men du har nog en snabb hjärna som kan koppla in i ett stycke. Jag kan inte sitta på krogen.
Nej, men alltså nu kan jag göra det. Men alltså, jag skulle ju... Men jag vet ju de som då... Jag läser ju kolossalt mycket böcker.
Mm.
Men min kompis Bosse, som är med i den här boken Folk på ön, Bosse Johansson, han läser ju också väldigt mycket, men numera... Så han övergått till ljudböcker.
Mm.
Han säger, ja, men jag tycker det är enklare. Jag kan göra andra grejer, jag kan laga mat.
Jag kan stå och laga mat, diska och hålla på.
Men sen blir det så här, sen blir det så här att när han då ska läsa en bok.
Mm.
Så han, fan alltså, det är ju för jävligt. Jag blir ju ovan att läsa.
Mm.
För du vet, du tappar efter ett tag. Det är ju inte som att träna på gym, va?
Mm.
Man går regelbundet. En gång i tiden gick jag faktiskt 3 gånger i veckan på gym. Mm. Det tror man inte när man ser mig. Men alltså, det är en träning. En vanlig sak.
Mm.
Och har du aldrig läst på ett år, så blir det svårt att läsa.
Och det är just det. För jag tror vi kommer få en uppväxande generation som helt enkelt inte är vana vid att läsa någonting längre än en dataskärm.
Mm.
Och vill man berätta berättelser då, vilket jag vill, så drar det åt att det verkar vara liksom den formen folk väljer. Och egentligen, jag känner väl att det var lite svårt att släppa det, men sen bara släppte jag det. Att det här att det ska vara liksom en sån här fin, dyr, inbunden bok som sen ingen köper. Det är
en borgerlig grej att visa upp sin kultur.
Det är ju liksom...
Ja, men det finns kanske en annan grej jag kommer på det nu. Det här är en otäck sak. Det är ju då att... För jag tycker ju då att det här med boken som fysiskt... Alltså att det är en grej... Man håller den i handen.
Ja, men som en LP-skiva också. Men det lyssnar ju folk inte heller på.
Jo, men det har ju kommit tillbaka nu med LP-skivor.
Ja, men
det är ju litet, men ändå.
Mm.
Och jag skulle vilja säga så här. Det här var min 27:e bok. Och jag blir alltid lika glad när jag får första exet i handen. Mm. Och läser den. Det är en
stolthet. Det är ju narcissistiskt.
Ja, men kalla det vad fan du vill. Jag blir glad. Jag är glad. Det är bättre att jag är glad än att jag är ledsen.
Ja.
Men i alla fall så är det ju så att det finns ett hat emot det där. Även om det är så i praktiken att vem fan som helst, du behöver inte så särskilt mycket pengar, så kan du ge ut en bok, ja, du vet, på sån här tidigare författares bokmaskin. Nu har ju då
Print on demand.
Ja. Du har det. Det går att göra böcker. Men det där med att det finns böcker och att vissa får ge ut böcker, alltså det finns ett, för att det finaste i en hierarki som man inte överhuvudtaget vill prata om, men som jag tycker är nödvändigt att ta upp, det är ju då det här med att skriva böcker, att ge ut böcker, att få människor att läsa. Det är ju ett väldigt stort övergrepp att få människor att läsa vad man själv har skrivit. Men samtidigt, ta bort det, och då tar vi så mycket bort det som har gjort oss till de människor vi är. Alltså, och men bakom det här finns det en aggressivitet. Alltså som liknar bokpålen i Nazityskland. Alltså hatet emot de intellektuella. Hatet emot de som skapar tankar. Tankar som jag själv kommer att ta över i min tur. Va? Och det där, den där aggressiviteten, jag menar att den är... den ligger bakom. Det är liksom en kombination av kapitalism och en form av anti-elitism som kommer att slå tillbaka på människor utan att de själva ens vet om att det har funnits en strid om deras själar.
Jo, om man ser det så. Men då ser man det också ganska elitist. Man kan också se det som Johannes skriver i slutet av att det började ju med muntliga berättandet. Ja. Och så att det kanske också blir... Och nu är vi tillbaka där på dag ett kanske om man ska tolka den här boken. Men då kanske man kan se det på ett sätt som du gör att det blir en fördumning att man inte har böcker längre. Men man kan ju också se att det blir mer tillgängligt att alla de här som inte vanligtvis läste böcker kanske har det nu när de går på gym eller åker tunnelbana.
Ja, det är precis, för det är ju samtidigt var ju en, alltså den utdöende publiken som läste böcker var ju ändå en specifikt definierad publik. Alltså det klassiska bilden för mig av ett riktigt arbetarhem, det är man kommer in och de har en stor bokhylla och där finns det så här prydnadssaker och fem årgångar.
Jo, men skillnaden är ju den här, att tidigare så läste jag in mina böcker som ljudböcker, alltså långt innan det blev populärt, helt enkelt som service till människor som var synskadade.
Ja.
Nu kan inte jag göra det för att de räknar inte att jag säljer tillräckligt mycket. Och då måste man säga
att folk tar ljudboken istället då? Eller?
Ja, det blir liksom ingen ljudbok. Nej, på grund av att de jävlarna tänker i kronor och ören. Mm. Då skiter ju om människor blir bättre eller sämre. Finns inget jävla ansvar. Alltså detta jävla kapitalistiska samhälle.
Ja, men alltså, du ska inte ta för illa vis. Det beror på vad man har för publik. Så med min bok, så där skriver de ju på sajten. När kommer en vecka in. Vår bok släpptes som ljudbok 2 veckor efter. Då skrev ju du kommentarer. Nej, varför kommer ingen ljudbok? Vi som har damp behöver det. Så min publik behöver ljudböcker. Din publik kanske inte
vadå,
behöver
min ljudböcker. Publik? Du vet väl ingenting om min publik? Jag har jättemycket publik som har damp.
Okej, ska vi avsluta?
Ni har lyssnat på podcasten Cyril och Stig. Vi hoppas ni gillar det ni har hört och går in på acast.com och prenumererar och delar på Facebook och Twitter till era vänner.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.